Det ni hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart.
Och den som sätter fart på sommaren närmast är Anna Stil.
Hej, det är jag som är Anna Stil. Det stavas Stele. Två en i mitten och ett på slutet, som Tommy Stil. Nej, vi är inte släkt. Jag har blivit uppmanad att vara personlig nu, så det blir mycket mi. Har man svårt för det, stäng av snarast. Jag föddes i London, England med engelsk pappa och småländsk mamma och kom till Sverige som femåring utan att kunna ett ord svenska. Farmor var från Irland, farfar var från Skottland, mormor och morfar från Småland. Jag gillar mitt efternamn väldigt mycket, även om det är svårt att veta hur det ska uttalas. Jag har full förståelse för det med den stavningen. Våra namn är på något sätt våra identiteter. När jag gifte mig första gången 1985 så tog jag min mans efternamn och la till så att jag hette Stil Karlström. Det var så de flesta gjorde då. Det var aldrig riktigt bekvämt för mig. I hela 27 år var mitt efternamn inte riktigt jag. Måste poängtera att den känslan inte har något att göra med hur relationen var med min före detta make. Men nu så, omgift och med världens bästa man, heter jag det jag hetat sedan jag föddes. Back to basic. Det uttalas alltså Stil. Namnet har ibland föranlett utrop som "Vilken stil du har, Stil!" eller "Anna Stålkvinnan!" Ens namn kan ju förstås också bli tillhygge och användas med härskarteknik. Jag kommer aldrig glömma när en socialdemokrat som jag suttit med i kulturutskottet i 4 år i riksdagen, som hört mitt efternamn uttalas varje möte vi hade, vecka ut och vecka in, plötsligt lite vanvördigt kallade mig Anna Stele under en debatt i plenissalen. Retfullt och helt onödigt trist. Människor gör vad de kan för att förminska om de har den läggningen och känner att de är trängda. Det är förstås bara att gå vidare efter sådana försmädligheter. Jag sa inte vad jag sysslar med, men det framgick säkert. Jag är politiker. En sån där person som man kan säga vad som helst om, klanka på, ljuga om, skälla på och tycka är allmänt dålig. Jag började sent i livet. Jag fyllde 40 det året jag blev aktiv medlem i mitt parti. De första åren var jag fritidspolitiker. Men mandatperioden 2006-10 var jag ordförande i socialnämnden här i Tyresö. Och 2010-14 så var jag ledamot i Sveriges riksdag. Trots att det finns många negativa åsikter om politiker, vilket inte alls är konstigt, jag tyckte att de flesta var idioter innan jag själv gjorde mig delaktig, så har det varit och är fantastiskt. Men det är en annan historia, eller en hel massa andra historier, och jag har bloggat om mycket av det på Anna i livet och politiken. Förresten så hyser jag nu mer stor respekt för aktiva politiker. Jag har fått förståelse för vilket viktigt men också svårt jobb det är. Tillbaka till namn. Det som är hemskt med namn är att de kan fjärma och utesluta, vilket händer dagligen i vårt land. Man väljer till exempel automatiskt bort personer som har utländska efternamn när de söker jobb och liknande. Det är hemskt och oacceptabelt. Vart är vi på väg? Jag sörjer ständigt att vi är så fördomsfulla och trångsynta och att det inte blir bättre hur mycket vi än diskuterar det. När jag kom till Sverige så bodde vi först i Hultsfred, där mina morföräldrar bodde, men flyttade snart till Mörlunda där mamma Kerstin blev distriktssköterska. På vintern åkte hon skidor till sina patienter. Pappa Clive läste in sin civilingenjörsexamen till svenska på kvällstid. Det här var i mitten på 60-talet och jag tror att han var en av de första hemmapapporna i Sverige. Att inte förstå ett ord av vad människor säger omkring en fick jag uppleva tidigt. Och även om barn har lätt för att lära sig nya språk, och även om jag snart pratade svenska utan problem, så glömmer jag aldrig den känslan. Att vara utanför och inte kunna förmedla vad man vill eller behöver. Det är svårt för mig att fatta att man kan bo och leva i ett land där inte ens modersmål talas utan att lära sig landets språk. Jag måste kunna göra mig förstådd. Jag måste få förstå vad som sker. Varför kom vi till Sverige? Min far såg Sverige som framtidslandet nummer ett. Det spelar förstås roll att min mor kom härifrån. Men vi kunde lika gärna hamnat i Kanada också. I vilket fall som helst så är jag väldigt tacksam över att ha fått växa upp i Sverige. Därför att i England är det och har alltid varit stora klasskillnader. Nu vill jag prata en stund om livet och vad som gör oss lyckliga. Vi har våra basala behov av vätska, mat, sömn och sex. Efter det så har vi kärlek och närhet som är viktiga, inte minst när man är nyfödd. Men genom livet är nog det viktigaste för de flesta att älska och få vara älskade tillbaka. Sedan kommer det att vara behövd. Att man får finnas i de sammanhang som gör att man kan växa och utvecklas. Att få vara fri i tanke och ord. Jag var länge aktiv i Amnesty, som arbetar med att försöka få regimer att frige samvetsfångar. Amnesty försöker också få till stånd ett upphörande av dödsstraff världen över. Det som alltid kommer först är basala behov, som att man har mat och tak över huvudet för sin familj. Har man inte det, spelar inga lagar om yttrandefrihet, mötesfrihet, tryckfrihet eller religionsfrihet någon som helst roll. Tack och lov lever vi i ett land där vi har det gott på de flesta sätt. Och vi kan ropa ner med kungen eller ner med statsministern utan att vi åker i fängelse. Vi kan till och med bränna flaggan utan repressalier. I många länder är det straffbart. Vad jag vill säga till alla unga som inte vet hur det var innan muren föll, ni kan ju googla om murens fall eller fråga era föräldrar, och som inte hört hur det är att leva i diktaturer, njut. Var tacksamma och glada, var ödmjuka, var delaktiga och envisa i denna fina demokrati som utgör Sverige. Nu ska ni få höra Emigrantvisan med Jan Johansson på piano.
Thank you.
Så, lyckan ja. I Sverige kan vi verkligen ägna oss åt lyckan och motsatsen. Vi har det mesta tillgodosett och kan alltså också ägna oss åt att försjunka totalt i depressioner och intala oss att vi har det så otroligt eländigt, även om vi är allmänt friska och krya. Om vi får relationsproblem måste vi sjukskriva oss. Om våra föräldrar får relationsproblem så måste vi sjukskriva oss. Vilka motgångar i det dagliga livet som vi än möter så mår vi så dåligt att vi måste sjukskriva oss. Hur blev det så här? Det var inte bättre förr, det var värre förr, men folk bet ihop och kämpade på. Jag menar absolut inte att man inte ska få må dåligt eller att man inte ska få sjukskriva sig. Jag funderar bara på hur dålig motståndskraft vi verkar ha utvecklat under ett antal decennier. Alla människor går igenom livskriser av olika slag. Det är sjukdomar, dödsfall, skilsmässor, och man lider med sina närmaste när de går igenom sorgligheter och hemskheter nästan lika mycket som om det gällde en själv. Alla får tyvärr vara med om det någon gång i livet. Det verkar bara vara svårt att klara av för folk nu för tiden. Det är så mycket som händer gällande teknik och vetenskap överhuvudtaget så att det går med stormsteg. Kanske är det för mycket på en gång. Våra unga mår allt sämre psykiskt, ett fenomen i västvärlden. I fattiga länder är det inte psyket som gör att unga mår dåligt. Där är det svält, krig och arbetsmiljö som utgör hot mot välbefinnande. Men där det är fred och man har det bra rent socioekonomiskt så mår ungdomarna så dåligt. Är det en slags meningslöshet som blir ut sig? Tappar man all nyfikenhet därför att allt finns en Google-tryckning bort? Finns det ingenting att längta efter mer? Jag har länge hävdat att all information som väller över oss inte bara kan vara av godo. Jag tror inte att hjärnan är skapad för att klara av att hantera sådana mängder med information. Säkert kommer hjärnan att anpassas under evolutionen, men just nu så tror jag att det är svårt att ta in och sortera allt. Människor förr läste av himmel och horisont, doftade ozonet inför ett annalkande åskväder, kände värme och kyla, hunger och törst, sökte efter föda, brukade jorden, såg om sina djur och så vidare. Väldigt basal informationsintagning för att kunna överleva. Nu är det snarare överlevnad om man har förmågan att sålla och sortera bort överflödig information. Jag tycker att det är fantastiskt med nätet och hur man kan leta upp precis allt man vill och behöver veta. Det är en ny era. Jag växte upp med en tv-kanal som visade i svartvitt först, som sedan blev två kanaler och färg-tv. Alla filmer visades på bio, ingen annanstans. Nu formligen exploderar etern och allt finns ständigt närvarande, nytt som gammalt, fakta som fiktion, hela tiden. Alla filmer och serier man inte hunnit se finns också ett knapptryck bort. Det är så roligt, det gör mig lycklig. Så nu när jag resonerat om saker som gör mig orolig så går vi in på det som man kan bli glad av. Det finns något som kallas bucket list, hinklista. Det är en lista där man samlar ihop det man vill hinna uppleva och göra innan man dör. Jag googlade var uttrycket kommer ifrån och det finns tydligen tre varianter. Den första är hänsyftningen till hinken som man stod på när man skulle hängas eller hänga sig. Och att man då kicked the bucket, det vill säga sparkade till hinken, lika med dog. Jag tycker att alla ska unna sig en bucket list. Alltså definiera saker som man vill göra medan man lever. Det finns saker som är fullständigt genomförbara och överkomliga som man då och då funderar på. Åh, det där skulle jag vilja prova på, smaka, göra. En del är oöverstigligt och orealistiskt och det får stanna vid livsdrömmar som aldrig förverkligas. Men mycket går att få vara med om. Kanske räcker det med att man kontaktar organisationer eller personer som vet hur man ska gå tillväga. Jag drömmer till exempel om att få prova på att köra långtradare någon gång. Och då måste jag kolla vad de har testbanor och vad det kan kosta och så planera för det. Min bucket list innehåller också att få vara med om organiserad skräplockning på stränderna i södra England som sker varje år. Att skörda vindruvor i Frankrike och att åka med färja över Atlanten till New York finns också med. En sak som hamnat på listan bara sedan en kort tid tillbaka är att få vara med om att göra en hangi. Det är en företeelse som härstammar från maorierna på Nya Zeeland, men varianter finns i hela världen. En av streamingkanalerna visade just en serie om olika världskända kockar. Där visades hur man gräver en stor grop och har en stor brasa. Där man lägger ner kött och grönsaker i våta tygstycken på heta stenar. Så gräver man överallt med sand, jord eller lägger på lera och steker i många timmar. Alla safter och smakessenser stannar kvar i det som tillagas. Man är flera som gör detta tillsammans eftersom det är en hel del arbete med förberedelserna. Och sedan så avnjuter man förstås också den färdiga maten tillsammans. Mat är lycka. Det är så härligt att äta god mat. Och så härligt att laga mat. Att lyssna på musik och att dansa är också lycka. Så här kommer Lady Gaga med Just Dance. Dofter är också härliga och kan väcka minnen som man inte trodde fanns kvar. Att känna doften av grönsoppa är så underbart. Förhoppningsvis finns doften där för att man har skurat något och jobbat med kroppen. Och då är tillfredsställelsen över utfört arbete förknippad med grönsoppadoften, vilket gör doftnjutandet ännu större. Mamma älskade parfymer och det är en sak som både min syster och jag tagit fasta på genom livet. Vi utbyter upptäckter av nya parfymer och njuter så av att bära dem. Häromdagen läste jag en artikel om att pappersböcker börjar bli ovanligt för många. Man läser allt på nätet, paddor, läsplattor och mobiler. Man ska inte inbilla sig att någon blir imponerad av ens bokomslag när man läser en tung, djupt analytisk bok om något obskyrt ämne. Man framstår som helt ute istället därför att man läser boken i pappersform. Jag kommer i alla fall fortsätta ett tag till med pappersböcker. Jag köpte mig läsplatta från en nätbokshandel och laddade ner ett antal böcker. Jag läste Det går an av Carl Jonas Love Almqvist från 1838. En förvånansvärt modern skrift. Jag hade läst den förut, det fungerade bra och texten flöt på. En läsplatta är liten som en normal pocketbok och har vita sidor med svart text. Det är vilsamt för ögonen. Det är lätt att navigera på en läsplatta, alltså bläddra. Ändå kände jag mig inte hemma, så efter det går an så tog det stopp. Nu har min äldsta dotter fått överta den. Böckernas värld är verkligen en källa för lycka för mig. Antagligen samma eskapism som jag känner när jag ser på film. Min syster och jag samlar på deckarförfattare, det vill säga hänger på låset så fort en ny bok kommer i en serie, kommer ut. Vi följer massor av olika poliser och detektiver, främst engelska och amerikanska på originalspråk, men det finns ju så många bra svenska och skandinaviska. Jag har just plöjt en hel radda böcker av en engelsk författare som heter Lindsay Davis, som skriver om romarriket. Om man gillar deckare så rekommenderar de varmt. Davis har producerat ett 20-tal böcker, bland annat om en detektiv som löser mordgåtor i Rom cirka 50 efter Kristus. Han heter Marcus Didius Falco. Staden med omnejd och länder som huvudpersonen reser till skildras med sån inlevelse som om författaren varit på plats och sett och hört hur människorna talade och betedde sig med mycket spänning och humor. Lindsay Davis älskar språk och har ett stort ordförråd som hon använder fullt ut. Och i ett förord skriver hon att hon tydligen orsakar speciellt den stackars svenska översättaren en hel del huvudbry. Det är intressant med lingvistik, ordens historia och härkomst och hur varje språk förändras över dekader. Just nu pågår ju en diskussion om det och dem. Inte ens i stora dagstidningar skriver man rätt. Hen är också en benämning som man antingen gillar och tycker praktisk eller skyr som pesten. Så nu vet ni som lyssnar att jag har en del knep för att bli glad i en ofta mycket sorglig värld. Mer på det personliga planet. Jag tycker att jag är ganska vanlig. Jag blir glad av böcker, musik, sång, dans, mat, film och serier. Att träffa och lära känna människor, att vistas i naturen och på och vid havet. Det där låter ju som en kontaktannons. Det är roligt att resa och skönt att få vara hemma. Jag älskar Tyresö. Här har jag bott i mer än 30 år. Jag har 3 vuxna döttrar som flyttat hemifrån. Sedan jag gifte om har jag blivit extra förälder till 4 söner som fortfarande bor hemma. Även om 2 av dem bor på annan ort och som vi därför tyvärr inte träffar så ofta. Jag har 2 katter och en liten hund. Jag tycker så mycket om djur och har haft bland annat höns, en get, gäss och ankor. Jag skulle gärna bo på en gård med getter och sälja getost. Den senaste saken som fanns med på min bucket list som förverkligades var att vi skaffade sandtvättade sidenlakan. Något av det absolut ljuvligaste man kan sova i, som att sova på moln. Men det här är ytligt. För vi vet alla att det händer massor av hemskheter runt om i världen. Det är egentligen inte så konstigt att våra unga mår så dåligt. Jag hoppas på en bra framtid för dem och kommande generationer. Det är därför jag är politiker. Jag hoppas att det jag vill åstadkomma är genomförbart. I am on a mission possible. My name is Steele, Anna Steele. Nu avslutar jag med Sting och hans låt Russians. Tack för den här stunden med er.
Jag har hört Anna Stil i sitt sommarprogram.